Podplay.
Hej! Och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord med Karin André, det är du, och är Anna Sandell, det är jag.
Det här är avsnitt 351, tror jag.
Helt sinnessjukt.
Jag vet, man får aldrig tänka på det, man får svindel.
Man får svindel. Det är som att vara högst upp i Eiffeltornet och titta ner.
Så känner vi med våran podd. Ja. Hoppas ni gillar den. Men du, Anna. Ja. Vi ska ju sätta igång med veckans avsnitt, tänker jag.
Mm.
Ska vi? Vill du hinta någonting om vad du har att bjuda på?
Idag så har jag ett olöst 1800-tals massmördare.
Oh, spännande.
Mm. Du då?
Jag har en mordisk nunna.
Oh, spännande.
En belgisk mordisk nunna.
Ah, wow.
Mm. Visst, kör vi.
Då kör vi, vilken resa. Ja.
Innan jag börjar så vill jag bara säga att det finns ganska mycket olika bud när det kommer till information om det här fallet. Det skiljer sig ganska mycket. Det är också ett fall som har liksom blivit sensationalized, eller vad man ska säga. Och det gör att det ibland finns väldigt skilda uppgifter, och ibland så men det är lite otydligt, helt enkelt. Så jag tänker att jag som vanligt kan ju säga när det finns delade meningar om någonting. Men det här var en sån historia som jag behövde berätta ändå. För den är superintressant. Nu kör jag.
Det blir så spännande.
Det är januari 1978 när tre kvinnor, enligt vissa källor, tre nunnor, enligt andra källor, inte tre nunnor, tre sjuksköterskor, hur som helst, kliver in på polisstationen i Vätteren i Belgien och säger att de har något att berätta. De vill rapportera lite information om en av deras kollegor, en kvinna som är döpt till Cecilia men som kallas syster Gottfrida, eller det är hennes nunnenamn.
Okay.
Hon är alltså då, som du hör, nunna, men också chef över sjukhemmet där de jobbar tillsammans. Där sjukhemmet ligger bredvid klostret Sankt Josef. Men de menar att hennes beteende är långt ifrån vad man förväntar sig en guds kvinna i hennes position. Syster Gottfrida har lesbiska kärleksrelationer, är beroende av morfin och opioider och stjäl från sina patienter för att finansiera sitt missbruk, och inte nog med det. De misstänker också att hon är seriemördare, alltså att hon är en dödsångel som har dödat flera av de gamla som har varit inlagda på hemmet.
Okej.
Okay. Vad tycker du om den början?
Låter helt galet.
Ja, jo, det kan man säga. Syster Gottfrida föddes som Cecil Bombeck 1933 och kom från en enkel jordbruksfamilj i Flandern, då i Belgien. Hon har två systrar. En av systrarna dör i ganska ung ålder, och det är enligt vissa källor henne som hon liksom får sitt nunnenamn ifrån. Alltså att hennes syster som ger henne namnet Gottfrida på sin dödsbädd. Enligt vissa källor så går Gottfrida, som jag nu kommer kalla henne, jag kommer inte kalla henne för Cecil. Vissa källor säger att hon går i kloster redan som 15-åring. Andra källor säger att hon gör det i mitten av 20-årsåldern. Men hur som helst så bestämmer hon sig då till slut för att slå in på den megareligiösa banan och söker sig då till Sankt Josef-klostret i Vätteren. Där börjar hon jobba som sjuksköterska, först som barnmorska. Men efter ett tag byter hon och blir sköterska på en sjukavdelning på ålderdomshemmet bredvid klostret då. De som ligger där är väldigt sjuka. De är inte alltid liksom döende. Det är inte nödvändigtvis att det är så här vård i livets slutskede. Men vissa är det, och det är också så här kroniskt sjuka. Liksom. Det är svårt sjuka människor som ligger där. 1967 så blir Gottfrida befordrad och är då liksom översjuksköterska, eller vad man ska säga. Hon leder det här arbetet på den här avdelningen. Och att hon får den titeln är absolut inte konstigt. Gottfrida är superuppskattad, både på klostret och på sitt jobb. Hon jobbar hårt, är trygg och noggrann i sin yrkesroll. Hon är helt enkelt bra på sitt jobb, helt enkelt. Men någon gång under 1970 börjar Gottfrida lida av svår huvudvärk. Hon får först liksom rejäla värktabletter utskrivna. Och det kommer bli någonting som hon typ behöver för att ens kunna, alltså för att överhuvudtaget kunna fungera i sitt liv. Men snart blir då hennes alltså hennes tablettanvändande ett tablettmissbruk, helt enkelt. Och det kommer bara bli värre, för efter några år får Gottfrida reda på orsaken till huvudvärken. Hon har en hjärntumör. Den opereras bort 1974 och efter det så börjar hennes beteende att förändras. Alltså, jag tänker att även tidigare har hon ju haft ett, liksom, ett missbruk och ett beroende av smärtstillande, men nu börjar folk se, och det är klart att det påverkar hennes beteende. Självklart. Men nu börjar folk se liksom personlighetsförändringar som gör att de reagerar, helt enkelt. Så samtidigt som hon då sjunker bara djupare och djupare in i det här beroendet, och typ folk börjar notera att så här, medicin försvinner, man ser henne typ raggla fram i korridorerna, men inte nog med det då, utan syster Gottfrida, som nu är strax över 40 år gammal, hon blir ganska utåtagerande, kan man säga. Alltså hon har ändå varit en så liksom from kvinna hela sitt liv. Hon har nu, och jag är inte säker på om hon hade det redan innan, men hur som helst blir hon nu väldigt öppen med att hon har en relation med en annan syster. Och som sagt, det är oklart om de har varit ihop redan tidigare. De delar i alla fall en lägenhet som ligger typ vid sidan av klostret. Så de bor inte på klostret, men de tillhör klostret. Och de börjar också typ leva ett ganska så storslaget liv tillsammans här i 70-talets andra hälft. Alltså de typ går på väldigt fina restauranger, de dricker fina viner, de hånglar med varandra väldigt öppet på de här restaurangerna. Vilket ju förstås är toppen för dem. Alltså, good for you. Yeah. Men kanske lite ovanligt för två...
Som
nunnor på 70-talet. Alltså nunnor i allmänhet, tänker jag.
Allmänhet, liksom. Exakt.
Men de åker också till någon slags så sexshop. Och typ köper sexiga underkläder och sexleksaker. Så att de är väldigt, alltså de kör, kan man säga.
Det känns som att de ska lämna klostret. Det är typ så här, så jag börjar känna det. Så.
Det är din rekommendation, eller? Du vet, det är lite grann som ofta när man bara, som ofta i den här podden, när folk börjar planera att mörda sin bättre, eller sin bara hälft. Bara lämna. Du känner som i klostret. Bara lämna, gud.
Får man det, hur som helst? Jag vet inte.
Men alltså, det är väl inte liksom, man är väl inte fast kedja?
Nej, det är man nog inte.
Förutom
det är nog helt rätt.
Syster Gottfrida, efter att hon har varit på sin sexshop med sin partner.
Förutom.
Den här livsstilen som hon har, alltså både liksom drogberoendet. Så, enligt vissa källor så är hon bara så, enorma citattecken, beroende av typ opiater, eller opioider, medan andra säger att hon är beroende av typ morfin och kokain. Det är lite oklart. Men hur som helst så har hon ju då ett beroende som gör att hon delvis behöver, alltså hon behöver komma åt den här medicinen liksom, och det gör hon på lite olika sätt. Delvis genom att typ så förfalska recept, alltså namnteckningar från läkare och sådär, men hon verkar också som att hon, alltså hon behöver pengar för att köpa sina droger, helt enkelt. Och dessutom så behöver hon då pengar för att leva det här extravaganta livet. Så snart blir det tydligt för folk på det här sjukhemmet att hon stjäl för att försörja sitt missbruk och sin livsstil. Och att hon då stjäl från sina patienter Alltså hon stjäl smycken, hon stjäl pengar, hon stjäl checkar. Alltså typ allting hon kommer över stjäl hon liksom. Mm. Det är inte det enda hon gör mot sina patienter, utan hon blir också allt mer hårdhänt mot dem. Och nu kommer jag säga något väldigt obehagligt.
Så att, okay.
Hon verkar ha liksom en... hon rycker kateter. Hon blir också påkommen, du vet, med att typ så här, trycka på patienters bröstkorg. Alltså så här, och folk ser ju henne göra det här. Liksom. Hon blir påkommen ganska ofta när hon gör då fucked up saker mot de människorna som hon ska typ skydda och ta hand om, helt enkelt. Hon gör också obehagliga saker mot sina kollegor. Hon gör typ alltså så här, sexuella närmanden. Men hon är också... alltså våldsam, hon är hotfull. Alltså det finns historier om att hon typ har en piska och bara slår dem typ lite när som helst. Så att hennes kollegor på det här sjukhemmet blir allt räddare för henne och allt dessutom också allt mer obekväma med henne, kan man säga.
Mm.
1977 börjar patienter dö i allt större utsträckning på syster Gottfridas arbetsplats. Som sagt, det är ett hem för människor som är väldigt sjuka. Men det är så många som dör, och det är också människor som dör som inte har varit dödligt sjuka. Så att folk som är där börjar vara så här, det här är ovanligt.
Mm.
Sköterskorna börjar prata om det sinsemellan, lite så viskande i hemlighet. Delvis för att så här, hon är ju högre upp i hierarkin än vad de är. Hon är också en helt alltså, sjuk grej att typ... skvallrar om uppenbarligen, att man tror att ens kollega kanske mördar ens patienter. Men de är också rädda för henne.
Mm.
Så tre stycken sköterskor som jobbar här börjar de bestämmer sig för att börja skriva ner. Alltså de börjar föra dagbok över vilka som har jobbat vid dödsfallen och typ så saker som har hänt och vad det är som har hänt när folk har dött. Och snart kommer de då se ett tydligt mönster. Alltså många har vårdats av syster Gottfrida ensamma ofta, kort innan de har dött.
Mm.
De här tre sköterskorna går då till ledningen. De får höra att de är avundsjuka och försöker förstöra för syster Gottfrida. Så att de blir liksom verkligen bara shut down, att de är så här, ni håller tyst om det här, vi vill inte höra någonting mer, ni är bara bitches, typ.
Mm.
Men samtidigt så är det ju också tydligt för sjukhusledningen att så här, det är någonting som inte är riktigt bra med henne i hennes beteende. Så i slutet av 1977 så bestämmer liksom någon slags chef eller typ ledningen på det här hemmet där hon jobbar för sig för att skicka Gottfrida på rehab. Så de är ju vid det här tillfället uppenbarligen medvetna om hennes liksom tablettmissbruk i alla fall. Mm. Men samtidigt då säger de då till kollegorna att hålla tyst om den här skandalen och inte berätta om det för någon. Och vid jul samma år, alltså då hon varit borta typ några månader, så skickar Gottfrida ett vykort till sina kollegor och säger, vi ses snart.
Okej.
Okay. När hon är tillbaka på mottagningen står det snart klart att Gottfrida varken lyckats bli av med sitt beroende eller sin förbläs för att skada och döda patienter. De här, alltså det är liksom bara, det bara fortsätter. Och de tre sköterskorna bestämmer sig för att göra ett nytt försök att stoppa henne. Och då går de till en ung läkare som är typ lite känd för att så här, han är typ inte så rädd för att säga vad han tycker, liksom.
Nej.
Och han tar då dem på allvar, helt enkelt. Och börjar typ utreda lite grann på egen hand och hitta då också bevis på att det har försvunnit medicin från sjukhuset och även då att Gottfrida har använt förfalskade namnteckningar för att skriva under recept. Och kort därefter så kopplar de då in polisen. Den 10 februari 1978 grips syster Gottfrida till en början för typ alltså förfalskning, alltså någon slags bedrägeri för de här liksom fejkade då recepten, om man ska säga. Men snart konfronterar man henne med de värsta misstankarna, alltså att hon har dödat patienter. Och ungefär lika kort därefter så erkänner Gottfrida tre mord. Hon berättar att hon har dödat 87 år gamla Maria van der Gunst den 24 juli 1977. 81 år gamla Leon Matisse, som klagat på ont i magen efter frukost 5 dagar senare, fått en spruta av Gottfrida och dött samma dag. Och 79 år gamla Irma de Backer, som dog i augusti 77 efter att ha sovit dåligt några nätter och fått en injektion av Gottfrida för att kunna sova bättre då. Hon berättar att hon har dödat dem med injektioner av insulin. Och hon säger, alltså så här, helt bara matter of fact, att hon har gjort det för att de inte har varit lugna på natten. Och hon har, alltså hon, de har stört henne.
Alltså herregud.
Hon säger också så här, jag dödade dem på ett fint och lugnt sätt.
Mm.
Hon kommer att ställas inför rätta för tre mord. Det verkar, här är oklart hur utredningarna såg ut efter att hon greps. Det verkar som att man har grävt upp in fler döda eller fler avlidna än de här tre personerna. Men det är jätteoklart vad som kommer ur det. Det verkar som att någon av de här som hon erkände kan ha varit så att den personen var diabetiker och att det därför inte var ovanligt. Att, alltså så här, så att det är lite oklart. Men hon ställs i alla fall inför rätta för de här tre morden. Men många hade misstankar om att syster Gottfrida, Cecilia Bombik då, alltså att hennes dödsoffer var många, många fler än de här tre. Kanske så många som 30.
Oj.
Under 1977 dog 21 personer på den här avdelningen som bara hade 38 patienter. Året innan, eller typ ett vanligt år, så dog ungefär 13 personer.
Mm.
Och det här är bara under ett år. En officiell utredning lyfte 17 potentiella offer, alltså ytterligare 17 potentiella offer än de här tre som hon ställdes inför rätta för.
Mm. Vad sjukt.
Gottfrida anses dock inte tillräcklig eller liksom frisk nog att ställas inför rätta. Man menar helt enkelt att det var den där operationen 5 år tidigare som alltså fuckat upp hennes hjärna. Det är en lekmannaterm, ni förstår vad jag menar.
Mm.
Alltså att den operationen förändrade hennes beteende, gjorde henne personlighetsförändrad. Och fick henne att agera irrationellt då. Och extra sjukt är att hon, enligt vissa källor ska jag säga, aldrig ens hade en hjärntumör. Utan att den läkaren, alltså du vet att det var något konstigt med att han bara insåg att hon inte hade någon hjärntumör när han redan typ var inne och grävde i hjärnan. Och men sen bara aldrig berättade det för henne att han inte hade hittat någonting. Lite oklart. Men kopplingar till hennes personlighetsförändringar, mellan hennes personlighetsförändringar och den här operationen verkar som att så här, det är typ den officiella storyn. Liksom. Hon har fått ett beteende som är helt skilt från hur hon var tidigare, helt enkelt. Syster Gottfrida placerades på ett sjukhus där hon stannade till 1990. Det verkar som att hon efter det flyttade tillbaka till klostret och stannade där alltså nästan hela sitt liv. Hon tillbringade sina sista år på något slags hem. Och det verkar som att hon dog, alltså Cecil Bombik, eller syster Gottfrida, dog 2019. 1979 kom den italienska filmen Suor Omicidi, alltså Killer Nun, som handlar om en sexig, unhinged sjuksköterske nunna som är beroende av morfin och ägnar sig åt straighta och homosexuella affärer och förstås också tortyr och mord. Och den här är uppenbarligen då baserad på det här fallet. Och det var ingen mindre än Anita Ekberg som spelade den sexiga modiska nunnan. Och den här filmen är då ett utmärkt exempel på den klassiska filmgenren nunsploitation, som tydligen var väldigt inne på 70-talet.
Gud vad roligt.
Så det här var då syster Gottfrida och den här liksom, ja, men seriemördaren då, som ju blev superuppmärksammat internationellt och typ inte så omskrivet i Belgien typ. Och man menar då att åtminstone alla liksom de tidningar som var mer religiöst lagda tystade ner historien om den här modiska nunnan och inte ville berätta om det. Jag har läst en artikel på Brussels Times och en på panorama.nl, båda skrivna av Tom Desmet, vilket är ett bra namn. Jag har läst på richardhelwig.nl. han har en hel serie om det här. En artikel på hln.be av Didier Verber. En Times-artikel från 1978 utan byline på Wikipedia. Och sen lyssnat på podden Wicked Gay. Avsnittet heter Bad Nun. Cecil Bombik and Sister Godfrida.
Tack. Ja. Fan vad stor Anita Ekberg var i Italien eller något, eller? Alltså, känns som att hon liksom var...
Verkligen, det här var ju en stor roll. Det vet man. Ja. Du ska se hur jävla sexy hon är i sin nunnekostym. Mm.
Tack.
Ja, tack själv.
Idag ska vi då till den amerikanska södern i slutet på 1800-talet, till Austin, där det mellan 1884 och 1885 var staden i skräck för att det var en galen yxmördare som mördade och attackerade personer, främst unga kvinnor men även några män, innan den här förövaren försvann i natten.
Oj, oj, oj.
Idag ska jag berätta om The Servant Girl Annihilator. Det svåraste ordet att säga, så jag tror inte har sats. Eller som det här också kallas, Midnight Assassin. Eller The Austin Axe Murders. Eftersom Servant Girl Annihilator egentligen är ganska missvisande. Eftersom det som mördades varken bara var kvinnor. Eller kvinnor som då arbetade som hemhjälp hos andra. Totalt mördades 8 personer och 5 personer skadades allvarligt av den här gärningspersonen. Alla överfallen var av otroligt våldsam karaktär och offren mördades eller försökte mördas med olika vassa föremål, knivar, yxor och även någonting som beskrivs som en borr, men som kanske mer troligt var en syl av något slag. Alla mord och överfall skedde i ett litet område i downtown Austin.
Okej.
Första offret som mördades var den 25 år gamla Molly Smith. Hon mördades den 30 december 1884. Hon låg och sov i sin säng hemma i sitt hem när hon då blev slagen med en yxa i huvudet. Efter hon blivit slagen med den här yxan så drogs hon ut på gården utanför hemmet där hon våldtogs och sedan mördades. Samma kväll skadades också en man vid namn Walter Spencer. Han överfalls också i sin säng men överlevde attacken. Jag ska säga så här, eftersom det här hände för så länge sedan så finns det ganska lite information om alla offer och det finns också väldigt olika versioner om hur saker och ting har gått till, men det man liksom kan säga är att överfallen var det som ändå är återkommande i alla olika versioner är att de är otroligt barbariska, ska jag säga.
Brutala och våldsamma.
Ja. Sen är det liksom lugnt ett tag efter då Molly Smith har mördats och Walter Spencer har överfallits. 5 månader senare så mördades den 30 år gamla Eliza Shelley som hade 3 små söner. Hon bodde typ i något litet hus på en sån här liksom innergård och hon mördades med en yxa i sin säng när hon låg och sov den 7 maj 1885. Hennes pojke var hemma när hon mördades och du vet, alltså det är så pyttelitet, det är typ att de är i samma rum. Och en av hennes söner blev vittne då, eller han blev vittne till, inte till själva mordet, utan han såg gärningspersonen. Och den här mördaren då hade frågat pojken, var finns pengarna? Det verkar dock inte vara så att det här är, finns något så här monetärt motiv bakom fallen. För att ingen av dem som blir överfallna och mördade kommer liksom... Vad sa du?
Blir faktiskt av med någonting, eller?
Nej, och det vet jag inte. Jag tror inte det. Men det är framförallt att de är... Det är så här,
de har inte massa pengar.
De har inte massa pengar. Nej. Det är liksom...
Det är mord
hur jag ska uttrycka mig, liksom enkla människor. Det är inte så att de bor, liksom, det är överfallen.
Som är poängen.
Som är grejen.
Ja.
Liksom.
Ja.
Bara veckor efter att Eliza mördats så mördades även den 33 år gamla Irene Cross. Och hon mördades i sin säng när hon låg och sov med en kniv. Sen var det lugnt under hela sommaren 1885, men den 30 augusti så hände det igen. Och det här är kanske det värsta, eller inte för att man ska rangordna, men då den 30 augusti mördades den 11 år gamla Mary Ramey, och hennes mamma överfölls samma kväll, men dog inte utan skadades bara allvarligt, alltså väldigt allvarligt liksom. Så jäkla vidrigt. Också i deras hem, det är det som är så läskigt. Och vissa bor liksom typ inne hos de som de arbetar hos och blir mördade typ där. Alltså du vet, det är så här,
och att de går, då väljer man också då att gå till attack mot just de här personerna i de hemmen.
Ja.
Ja, just det här.
Nej, alltså jag vet. Och det är verkligen, och det, ja. Vi går ju aldrig in på det, men alltså detaljerna som beskrivs kring morden är obehagliga.
Det är ett fruktansvärt våld liksom.
Ja. Uff. En månad efter det här otroligt hemska mordet på ett barn så mördades den 25 år gamla Orange Washington med en yxa medan han sov i sin säng. Hans flickvän Gracie Vance, som var 20 år gammal, blev slagen i huvudet med en yxa också när hon låg och sov. De låg kanske liksom och sov bredvid varandra. Efter det, efter hon blev slagen då, så drogs hon ut på gården, precis som det första offret, Molly Smith, där hon då våldtogs och sedan mördades. Där tror man då att mördaren har gått in och du vet, gjort, liksom mördat Orange då först för att inte... för att han skulle då kunna, vet, ta med sig Gracie ut utan att bli störd, typ. Samma kväll överfölls två andra kvinnor som inte dog men som skadades allvarligt. Och då, det var den 17 år gamla Lucinda Body och Patsy Gibson. På julafton 1885 så överfölls två kvinnor, och det var den 41 år gamla Susan Hancock som överfölls i sin säng i sitt hus där hon bodde med sin man och deras tre barn. Hon, precis som typ alla tidigare offer, slogs i sin säng med en yxa innan hon släpades ut på gården där hon mördades.
Det är många.
Nej, men det är så många, och det är ju liksom några månader emellan, men det känns ändå som att det är högt tempo. Det går liksom...
Och ett litet område, eller relativt litet, liksom begränsat område liksom.
Det så sker, jag kollar på någon sån här karta, det är verkligen liksom, det är verkligen litet område. Och Susan då, jag sa fel när jag sa att hon mördades, för hon dog inte den kvällen, utan hon blev brutalt skadad och avled några dagar senare då på grund av de här otroligt allvarliga skadorna. Samma kväll som Susan överfölls så överfölls också den 17 år gamla Eula Phillips, och även hon blev slagen då i sin säng innan hon släppades ut på gården där hon bodde och våldtogs och mördades. Hennes man James Phillips Jr. attackerades också och skadades ordentligt men avled inte. Det finns också tre andra överfall som ibland tillskrivs den här förövaren. Mm. Och det var två svenska tjejer i mars, den 19 mars, som heter Clara Strand och Kristin Martensson, som jag antar då kanske är Martensson. De blev skjutna och båda överlevde. Men i vissa källor så är det så här, det är samma förövare. Men i andra så är det så här, det kan vara dem, för att det var liksom... Utöver att det var ett annat vapen så var liksom omständigheterna likna. I augusti 1885 så överfölls även en kvinna vid namn Clara Dick. Och hon skadades med ett okänt vapen, men något vasst vapen, och överlevde. Så de tre offren tillskrivs ibland den här gärningspersonen. Det som sagt som knyter alla mord och överfall är inte precis likadana, men det finns liksom väldigt lik gannande saker, och det som sagt som knyter dem samman är då att det var ett sånt otroligt övervåld som utövats vid varje överfall. Och under det här året då som gick, som alla de här människorna mördades och överfölls, så var det då liksom väldigt få spår som lämnades som så här, kunde ge en ledtråd om vem som begick de här fruktansvärda dåden. Mm. Och det beror kanske på att det var 1885. Jag vet inte. Men polisen har liksom ingenting att gå på, men hela staden är... Alltså, och kanske framförallt då de personerna som är i det här liksom samhällsskiktet eller socioekonomiska skiktet som blir utsatta lever ju under sån total skräck såklart. Mm. Det fanns ju några vittnen, bland annat Eliza Shelleys lilla son. Han var ju liten och man tror att han kanske har blivit drogad, för att han liksom, hittades en han minns ingenting av överfallet. Han minns att han har sett den här personen, att den har frågat var pengarna finns, men sen har han inga minnen om att hans mamma blivit mördad i samma rum. Och på platsen så hittade man en näsduk med kloroform på, så man tror att gärningspersonen kanske har liksom drogat den här pojken då efter. Den här pojken har ju då sett honom, men han kunde inte säga någonting om förövarens utseende eller ålder eller någonting, men han kunde säga att förövaren hade en vit näsduk knuten över ansiktet. Det som också hittades på två av brottsplatserna var ett fotspår, och vid ett av tillfällena så var det liksom ute på gården eller på ett jordgolv, och en gång så var det då ett spår i blod på trägolvet. Och jag säger då fotspår, för det var inte ett skoavtryck, utan det verkar då ha varit helt enkelt så att förövaren var barfota när morden begicks. Ja. Och det som var lite speciellt med det här avtrycket var att man kunde se att förövaren saknade en lilltå.
Oj!
Och jag har lyssnat
så
på
dumt att vara, förlåt, men riktigt dumt att vara barfota om man saknar en lilltå.
Ja, jag vet. Och jag har lyssnat på en podd där den här Paul Holes...
Ja, just det. Klassisk My Favorite Murder... person ju.
Exakt, ja. Mm. Ja. Så, och han säger att man kanske inte kan säga det. Alltså det kan bero på andra grejer.
Jag fattar.
Men, ja.
Just det, typ att han, inte gick lika tungt på lilltån som på...
Typ.
Ja.
Men på 1880-talet och i min historia så har förövaren ingen lilltå. De har då ingen misstänkt som de kan liksom... Som matchar det här. En person utan lilltå.
Mm.
Men de har det här fotspåret att gå på då. 400 personer misstänktes vara den här gärningspersonen, men det var egentligen bara två personer som greps, och det var då inte för alla, men för enskilda mord i den här serien, om du förstår vad jag menar.
Mm.
Och det var då bara två stycken som togs vidare till rättegång, och det var då Susan Hancock som mördades, man Moses Hancock. Han greps för att ha mördat sin fru. Det fanns liksom inga bevis egentligen som pekade på att det var han, mer än att det var att han var gift med personen, som kvinnan Susan då, som mördades.
Mm.
Hans fot matchade inte det här fotavtrycket, och du vet, det fanns ingenting egentligen som pekade på att han skulle varit det. Han fick hjälp från högt uppsatta personer i den här liksom, i hans rättegång, bland annat en före detta kongressman, och det pågick under ganska lång tid. Han gick till slut fri. Även Eula Phillips man, James Phillips Jr., som ju själv blev attackerad den natten som Eula mördades, greps för mordet på sin fru.
Okay.
Inte heller hans fot matchade det här avtrycket som lämnats på andra brottsplatser. Och som sagt, han hade ju själv blivit överfallen. Men han fälldes och ansågs vara skyldig.
Till just mordet på sin egen fru?
Ja.
Ja, inte de andra?
Nej.
Nej.
Åklagarsidan lyckades helt enkelt övertala juryn om att James Phillips Juniors alkoholproblem och den svartsjuka han kände gentemot sin fru hade drivit honom då till att mörda henne. Han dömdes och hamnade i fängelse, men efter ett tag så skulle den här domen ogiltigt förklaras. Jag kommer berätta sen varför. Det fanns lite olika teorier om vem som var gärningsperson. En del, bland annat voodoo-utövare, trodde att det var en vit man som hade magiska krafter som var gärningsperson. De trodde det då för att den här gärningspersonen kunde göra sig osynlig och att det var därför då liksom hundar som bodde i närheten av brottsplatserna inte sett och då inte skällt när gärningspersonen närmade sig sina offers hem. För du vet, det är typ så här, de här jättebrutala överfallen har begåtts på en gård där det bor också typ tre hundar och ingen har hört hundarna skälla typ. Men det är liksom en teori. Det fanns också en misstänkt som kallades för Maurice, antagligen för att han heter det, som var en kock från Malaysia. Han arbetade nära där morden begicks och oklart varför han blev misstänkt. Han var misstänkt kring mordet på Jula i alla fall. Och det som gjorde honom ännu mer misstänkt tyckte man då var för att han lämnade Austin ganska kort efter att han hade blivit liksom delgiven någon slags misstanke. Inget annat som talar.
Nej.
För honom. Och då, även om polisen inte hade någon misstänkt, så sattes det in så här jättemycket polisresurser för att som så här, patrullerade gatorna på kvällarna och sånt för att skapa någon slags trygghet på gatorna. Man utlyste belöningar för de som kunde komma med information som kunde leda till att gärningspersonen greps. Dessutom så började medborgare i Austin skapa då medborgargarde för att de liksom, och patrullerade själva då för att de tänkte att de skulle lyckas stoppa förövaren. Och efter de här två sista morden på julafton så var attackerna faktiskt över. Frågan är då vad som liksom stoppade överfallen och morden, om det var de här då ökade polisresurserna, medborgargardet, belöningen och så vidare, eller om det var så att faktiskt polisen fångade den person som gjorde det. En kväll i februari 1886 så pågick det en stökig scen utanför en bar i östra Austin. En full och argsint man hade gått in på en bar och släpat med sig en ung kvinna därifrån till ett hus i närheten. Han slog henne och svor högt och hon skrek i panik efter hjälp. Och det här var väldigt högljutt, så det var liksom mycket folk som drogs till platsen och även polisen kallades dit. En polis, en man vid namn John Bracken, och han som ägde baren som kvinnan släpats ifrån, Dick Rogers, och en man som bodde i närheten, Clabe Hawkins, de gick dit och ingrep och då försökte stoppa den här galna attacken som pågick.
Bra.
Den här mannen som liksom attackerade den här kvinnan lät sig inte stoppas. Alltså vet, han var helt galen.
Galen.
Så liksom, du vet, Bracken då, polisen, försökte få på den här mannen handfängsel och då börjar han, du vet, lämnar han kvinnan och vänder sin uppmärksamhet mot de här tre männen. Och han hade en kniv som han liksom började vifta mot dem och var sjukt hotfull. Så då drog polisman Bracken fram sin pistol och sköt den här galna mannen. Han träffade honom och mannen dog inte på plats men blev oskadliggjord.
Okej.
Mannen som sköts den här kvällen och avled dagen efter av sina skottskador var en man vid namn Nathan Elgin. Och liksom, det fanns inga uppenbara kopplingar mellan Nathan och den här kvinnan som överfölls den här kvällen, utan det verkar helt enkelt ha varit ett vansinnesdåd som han avbrytas innan det fick en dödlig utgång. När Nathan hade obducerats kunde man konstatera att kulan som avfyrats av Bracken hade förlamat honom efter då hamnat i hans ryggrad och den hade liksom slitit upp grejer i buken antagligen som hade dödat honom. När han obducerades upptäckte de en ganska intressant sak.
Han är lite
De upptäckte nämligen att Nathan saknade en lilltå på sin högra fot. Så sjukt. Så helt plötsligt hade de då en person med en fot som passade det avtryck som hittats på flera brottsplatser och som också hade begått ett vansinnesövergrepp, överfall på en kvinna med kniv. Man var då alltså död och kunde inte höras eller då eventuellt erkänna.
Okej.
Så att, men det som fick polisen och allmänheten att tro ändå att de fått fast den skyldiga var då för att överfallen och morden slutade i samband med att han åkte fast och dödades. Som jag nämnde så greps ju Eula Phillips man och även då Susan Hancocks man efter mordet på dem. Och när Nathan åkte fast och dödades och då man upptäckte det här med hans tå, så liksom friskrevs de för gott. Liksom. Då fick de resning helt enkelt. Om det var Nathan eller om det var liksom det här då, att de satte in större patruller, medborgargardet eller vad det var.
Så vet fick de sluta. Ja.
Ja, så vet man inte. En del tror att förövaren lämnade USA och åkte till England där han sen blev
Jack the Ripper.
Mm. Som ju mördade sitt första offer några år efter den här mördaren i Austin mördade sitt sista offer. Och dels så bygger den teorin på att det skedde ganska nära i tid, men också då på sättet som offren liksom mördades och sådär. Man tycker det ser sig likheter mellan det. Mm. Det fanns ju också en misstänkt vid namn Maurice i Austin. Och tydligen så fanns det en misstänkt för då, alltså i Ripper-fallen som kallades för Alaska, som också var en kock från Malaysia.
Mm.
Det här är ju då dock väldigt, väldigt osäkra.
Nej, det hittar på.
Det är spekulationer.
Maurice är inte här och kan försvara sig.
Nej, det är han inte. Och inte heller Nathan. Men många tror då att det var Nathan Elgin som mördade de här kvinnorna. Men man vet inte alltså. Vet, så det var...
Vet du om han hade han skor på sig när han gjorde den här attacken mot kvinnan?
Vet ej.
Varför är det så jävla creepy att han var barfota typ?
Skitläskigt.
Det är någonting.
Alltså, jätteläskigt. Det är någonting. Uh-huh. Kanske för att han smög typ, jag vet inte.
Men jag känner bara att det är så jävla... Jag vet inte.
Nej, jag vet. Det är jätteläskigt. Jag håller med.
Okej.
Det var då lite kort om Midnight Assassin, The Austin Axe Murders, The Servant Girls,
Annihilators. Tack snälla du.
Tack. Jag har läst en sida som har massa olika undersidor som heter Servant Girls Murders. Wikipedia såklart. En artikel på Texas Monthly skriven av Skip Hollingsworth.
Ah, jag Skip! Listat... Saknat.
Saknar. Jag har lyssnat på en podd som heter The Short Suck. Avsnitt 21, ett avsnitt av The Dark Histories podcast och även då den här podden som heter Bones Buried med Paul Holes och Kate Winkler Dawson. Och det avsnitt heter just The Servant Girl Annihilator part 1 and 2. Och sen så har jag läst ett inlägg på Yesterday's America som heter Macabre Monday och sen har jag läst ett inlägg på medium.com skriven av Alphonse J.W.
Oh, bra namn. Tack snälla du.
Tack, det var fruktansvärt. Och tack alla som har lyssnat. Ja, jag vet. Det är faktiskt otroligt fruktansvärt.
Du, vi hörs igen nästa vecka. Tack för att ni lyssnade. Hoppas ni gör det nästa vecka med. Det vore ju
kul.
Gör snällt.
Ja, tack för det.
Till ses.
Hej!
Podplay, en del av